Dagens gäst är dubbad till riddare 2 gånger. För 20 år sedan fick hon hederstiteln Årets näsa av Akademiska föreningen i Lund. Nu ser vi henne för 6:e året i rad i Sveriges mästerkock. Varmt välkommen hit, Mischa Billing.
Tack så jättemycket.
Du, Mischa, vi börjar från början. Du föddes 1966 i Lund. Mamma och pappa jobbade mycket. De drev ICA-butiker. Pappa var ordförande för ICA i Sverige. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
mamma var ju hemma i början så att säga när vi var små då. Och sen så tog hon ju också över en ICA-butik då. Så det var ju mycket ICA. Så vi lekte med de här Monica och Ikander. Nej, det hade vi inte. Jo, det hade vi. Jag har en lillebror och en stora syster och sen också stor släkt. Så det var mycket liksom.
Det var mycket?
Ja, det hände mycket saker och så, men...
Det hände att ni barn fick steka era egna fiskpinnar för att mamma och pappa jobbade?
Ja, pappa jobbade ju väldigt mycket och var ju väldigt driven och så här. Och sen så mamma då, när hon också klev in och började jobba så... Ja, men då skötte vi oss lite själva och sådär. Och det var en bra barndom. Ja.
Du hamnade i alla fall sen då på den kända Lunda krogen Petri Pumpa. Hur minns du den tiden?
Ja, jag minns ju att först när jag sökte jobb där så fick jag ju inte det. För jag hade ju ingen erfarenhet. Men sen ringde ju då Thomas Drejing som ägare och kock och som drev det där. Och han hörde ju av sig efter 2 veckor och sa att de ändå såg en potential hos mig. Jag tror inte de hittade någon annan. Så då fick jag börja i matsalen var det som jag. Och var liksom, nisse kan man väl säga. Jag fick börja med att hälla vatten och gå med kaffe och ta emot jackor.
Vad lärde du dig där?
Jag lärde mig otroligt mycket. Alltså dels blev jag ju, jag var ju där under en väldigt lång period och det beror ju på att jag följer helt handlöst. Jag blev ju förälskad i att vara i matsalen och den energin som är i matsalen. För mig är ju att vara i en matsal som gäst eller att arbeta där, det är ju ett rum fullt av liv. Liksom. Och där är ju en otrolig härlig energi och sen så då också att man... Man möts så det händer någonting.
1993, då checkade du ut från restaurangakademin i Stockholm. Ja. Efter att ha specialiserat dig på kombinationen mat och dryck. Varför blev det en kombination?
Egentligen var det att jag utbildade mig till sommelier. Och man kan ju säga att sommeliers kompetens, det är ju att kombinera. Att kunna sätta saker i sitt sammanhang. Alltså då att kunna, om du har ett vin eller en dryck, att när ska jag använda den här? Eller om köket gör någon rätt, hur ska jag parera den med en dryck? Och när kommer det i själva ätandet i restaurangen? Alltså för gästen så att säga. Är det en förrätt, en varmrätt eller är det ett avslut? Eller om man då kanske är en större meny, då måste man ju tänka mer avancerat. Att det kanske blir jättetråkigt om allting ska gifta sig om man äter då väldigt många rätter. Då kanske man behöver sticka in med någonting som är ganska salt någonstans eller som har en otrolig friskhet. Eller så. Hur jobbar man med de här smakerna? Så det var det jag utbildade mig till sommelier helt enkelt.
Mm. Och 1999 då blev du ordförande i den svenska sommelierföreningen.
Ja.
Några år senare också i sommeliernas världssamfund.
Ja, jag var generalsekreterare för
det.
För det.
Jag har läst att du provar cirka 6 000 viner om året.
Ja, det var,
är det verkligen sant?
Inte nu längre. Jag gjorde det under ganska många år. Och då var jag ju då... dels hade jag de här uppdragen inom sommeliervärlden. Men då skrev jag ju också för väldigt många olika... tidningar. Jag var ju på Allt om mat, jag var på Damernas värld, jag var på TT och jag var på...
Det är 6 000 viner, det är 16 viner om dagen, alla dagar,
ja,
året runt.
Ja, nej, men... jag hade ju en otroligt glad tandläkare under perioden i och med att det fräte, så jag fick ju gå och få sån här flårlack lite då och då.
Ja, det var till och med så.
Ja,
Om du skulle ge ett enkelt vintips nu då, till den som planerar att sno ihop en snabb korv och stroganoff till ungarna som kommer hem från skolan. Om man vill ha, om man
ska
vill
de
ha
dricka
glas,
vin?
Nej, men om man vill ha ett glas vin efter att ha fixat maten.
Ja, nej men i sånt fall, om man ska till korv där, jag skulle ta ett ganska enkelt eller trevligt vitt vin eller också ett lite lättare rött vin.
Mm.
Och sen skulle jag faktiskt, jag brukar alltid säga så här, i och med att det idag är så, att det är så olika viner på olika bolag och sådär, gå till ditt bolag och prata med personalen där, de är superduktiga.
De kan. Ja. För egen del så föredrar du vitt framför rött.
Ja, jag är ju, alltså jag har ju alltid, vitt vin har jag alltid liksom, det är lite mer hudlöst på någon vänster. Och då menar jag, alltså behöver man komma upp lite kvalitet, och jag vill också, det jag framförallt går igång på med vin, det är ju när det finns en liten mognadstone som möter ungdomen liksom. Och då kan det vara vitt eller rött, men på vita viner så, det är precis som de talar till mig på ett lite mer rakt in i hjärtat sätt. Mm. Rött vin, absolut, jag älskar det också. Och det är ju många som jag bara, åh, det är darlings. Men det är ofta så många andra parametrar med där in i det också. Så
att det, men det är inte ofta man dricker billigt lådvin hemma hos Mischa Billing, va?
Typ aldrig.
Typ aldrig. För några år sedan då gick du ut och tog debatten. Du debatterade mot billiga lådviner. Det blev ett jäkla liv får man väl säga. Snobbigt och världsfrånvänt menade en del. Vad tänker du om det idag?
Det var ju 2011 som jag var med och skrev på den här artikeln då som inlägg. Och då var det ju just att kritisera det här att allting skulle vara så billigt som möjligt. Och vad det egentligen gör, både med alltså arbetsmiljön, för de som arbetar med det här är ju inte bra alls.
Och du har besökt vingårdar i Sydafrika till exempel, där ja, det, arbetsvillkoren
ja, precis. Och, så här, och då behöver man ju, så det var ju då att när jag var med och skrev det där då, att liksom också då, för då var det ju väldigt mycket att Systembolaget ut och vill ha de här billiga sakerna. Och det där bör man ju faktiskt tänka över. Idag så står vi ju i en helt annat läge. Där vi också tänker på klimat. Vi tänker också på vad liksom, de här människorna som arbetar med det här, vad har de för villkor? Hur ser deras vardag och liv ut?
Har det blivit bättre?
Jag hoppas det. Det blev ju en debatt, alltså den gick ju ända upp, så det var ju en debatt också i riksdagen om det här, och det har ju förändrats sådär, och det är fler, det blev ju också sådär, det faktiskt är någonting som jag är väldigt stolt över, att den där artikeln, alltså vi fick ju så mycket skit som skrev det där då, att vi var vinsnobbar och hitan och ditan och don't touch my bag in box och sådär, och då kände men vin, alltså du överlever utan att dricka vin. Liksom. Alltså det
gör man, det ska vi vara tydliga med. Ja, absolut.
Det, så här, men att det blev andra rörelser som också hade legat och puttrat och jobbat med det här. Men det blev som att allting tog fart. Och andra har ju också drivit det här väldigt starkt. Så det blev ju en folkrörelse utav det hela. Och idag ser ju tänket annorlunda ut. Och det är verkligen en sån där, ja, men jag var med där på ett hörn.
Du, vi ska tillbaka till det där med riddarskapet nu då. Du har alltså dubbats 2 gånger har jag läst. Berätta, hur gick det till?
Ja, första gången var ju när jag blev medlem i Kommanderi de Bordeaux. Att jag då dubbas man in i det här. Det är liksom ett sällskap för då, vinälskare som då värnar extra mycket om Bordeaux-vinerna i Frankrike.
Och det gör du?
Ja, det gör jag. Och sen så att, och det är ju väldigt fint, det är ju med såna här käper och med så här svärd och man lite så här väldigt ceremoniellt och alla är lite fnissiga också.
Det kan jag förstå.
Ja. Och andra gången samma sak fast då med champagne.
Sen har du en hederstitel till, gånger 2. Årets näsa som utses av Akademiska föreningen och Nasoteket i Lund. Och Nasoteket startades av komikern och regissören Hasse Alfredsson. Din näsa, den är alltså avbildad både i Lund och här i Stockholm. Ja. Hur gick detta till?
Första gången var ju i Lund och då var det för mina insatser för det akademiska livet i Lund där jag då hade varit och väldigt behjälplig med mina vinkunskaper och rekommenderat och till större fester och ja, varit generös med det. Så då var det ja, att min näsa göts av på en tillställning och då var det, då hade ju faktiskt Hasse Alfredsson och Patrik Mörling, de hade skrivit en liten visa till mig som framfördes också. Så att den hänger, näsan hänger på Akademiska föreningen i Lund.
Det var 1996 det.
Ja, precis. Och sen andra gången var en tävling som gjordes på Spritmuseum. Och där man skulle pricka olika snapsar. Man fick dofta på dem och sen så först visste man vilka det var och så doftade man på dem och sen så togs det ut och så kom det in ett mindre antal, 5 tror jag det var, och så i en annan ordning och så skulle man bara dofta och säga vilka det var.
Och du prickade alla?
Ja, och jag var så där, alltså det är också en sån där liksom när man bara så sätter det och så här 5 sekunder.
Hur är det ens möjligt att lukta på 5 snapsar i rad och sätta vad de, alltså jag förstår inte.
Ja, men du, alltså då, jag jobbar ju med det här och då provar jag ju extremt mycket och var ju inne i det där liksom på det sättet och sen hade jag ju en väldigt bra dag.
Du hade en väldigt bra dag också. Dricker du snaps själv ofta?
Nej, inte ofta, men vi de här högtiderna i Sverige när vi alltid har
vid jul då dricker du lite snaps.
Ja, gärna.
Hörrni, säsong 10, nu kör vi.
Och nu är vi här igen för att hitta de absolut bästa amatörkockarna i Sverige.
Hej, mamma!
Och alla har samma dröm att en dag få laga mat professionellt.
Sveriges mästerkock som i år fyller 10 år. Vilken är din förklaring då till den här enorma succén med Sveriges mästerkock? Vi är miljoner som tittar på det här programmet.
Ja, men jag tror faktiskt att det är det här. Att idag så är ju, måltiden har ju blivit vår tids lägereld. Alltså det är där vi har våra gemensamma referenspunkter. Och det är att vi hittar lätt vår, att vi kan prata med varandra. Och det blir liksom också ja, ett ställe att träffas över. Jag menar inte bara då hela tiden av att sitta vid själva måltiden och äta den. Utan också att kunna prata om den efteråt och inför den och sådär, ja du har gjort det receptet, ja men jag har gjort det, eller det såg du det, eller du vet, alltså, jag, nej men jag handlar bara mina bullar på det stället, alltså du där.
Vi pratar mycket
vi
mat.
Vi pratar mycket mat, för ja, att det är det. Där vi hittar, det landar i oss, och det är ju också en känslomässig upplevelse, alltså det här med doften, framförallt och smaken, att det går rakt in i vår hjärna, alltså i vår känslohjärna. Amygdala, alltså det, och i det limbiska systemet där, och att det är utan filter, så vi blir ju, att vi får minnen och vi blir väldigt berörda utav det.
Till sist då, Mischa Billing, om deltagarna vill flirta lite extra med dig, vad ska de laga? Vilken är din favoriträtt?
Och jag gillar ju när saker smakar någonting och att friskheten liksom är nummer ett och driver det liksom. Sen kan det vara, och sen ska de kunna formulera.
Men det. Finns det ett favoritrecept?
Nej.
Nej, det gör inte det. Tråkigt att höra, men stort tack för att du kom hit!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.